Välkomna till det 26:e avsnittet av 5 juli-podden som är ett specialavsnitt om integritet med mig, Carl Andersson, Henrik Hax Alexandersson och Oskar Svarts. Vi fick ett lyssnarbrev till 5 juli-podden. Det är Kristoffer som skriver: "Hej, jag är en ny poddlyssnare och jag har en fråga. Varför tycker ni integritet är så viktigt? Alltså, vad för rationella skäl har ni för att man ska värna om ett privatliv? Jag menar inte att vara antagonistisk eftersom det mer eller mindre är underförstått att integritet har ett inneboende värde. Och jag håller med er, det har den. Men jag undrar, vad är de starkaste skälen för det som ni har, bortom att det såklart bara känns fel att inte värna integriteten då? Anledningen till frågan är att jag tycker det ofta är svårt att förklara sin position för någon som av olika skäl inte anser att integritet är så essentiellt." Tack för den frågan. Vi ska försöka besvara den i det här avsnittet. Men kan vi inte börja med att definiera vad är integritet eller personlig integritet?
Ja, alltså det är ju rätten till privatliv. Och den här rätten, som alla andra rättigheter, är ju någonting som är en konvention som man har kommit fram till. Men en konvention som syftar till att skapa spelregler för minsta gemensamma nämnare för civiliserat mänskligt umgänge och för ett drägligt samhälle. Det är därför de här rättigheterna, där bland annat rätten till privatliv ingår, kallas för grundläggande eller fundamentala. Man ska alltså inte kunna rucka på dem. För att vi vill inte ha ett samhälle där medborgarna är helt och hållet utelämnade till övermakten.
Nej, det var många svar på samma gång där. Men integritet, ja, som sådan, det är alltså personlig integritet, det kan man nästan översätta med rätten till ett privatliv.
Ja, ordet integritet kan betyda en massa olika saker. Men i den här kontexten så är det ju då alltså rätten till privatliv, ja.
Och det ordet kommer från latinets integer, som betyder hel. Det är ju samma ord som man använder i programspråk för att definiera ett tal som är helt.
Mm.
Där ser man.
Det heter så på engelska också. Integer, det är alltså heltal.
Just det, ja. Heltal. Alltså att ingen ska kunna komma in i min kropp och bryta min hela integritet, rent bokstavligt.
Ja, så kanske det är.
Och här har vi ju då en situation där vi lever i ett övervakningssamhälle som blir allt mer heltäckande. Och där det verkar som att politikerna inte har någon koll. Jag minns en utfrågning i Europaparlamentet när Beatrice Ask var där under det svenska ordförandeskapet. Och hon fick frågan när man tänker stanna upp och utvärdera och se vad man har gjort innan man går vidare. Hon lämnade helt enkelt svaret att nej, man har inte tid att stanna upp och utvärdera. Och det där är ju allvarligt, för att om man tänker sig övervakningen som en linje från 0 till 100. 0 är ingen övervakning alls överhuvudtaget. 100 är övervakning av alla människor överallt hela tiden. Total kontroll alltså. Var på den här skalan befinner vi oss idag? Åt vilket håll vi rör oss, det är uppenbart, men var befinner vi oss idag? Och var börjar det bli farligt för demokratin, för yttrandefriheten? Var börjar det bli ett samhälle som är omöjligt och obehagligt att leva i? Och den diskussionen förs överhuvudtaget inte i Sverige idag.
Ja, det är intressant det du säger om när blir det ett hot, när blir övervakningen ett hot mot demokratin? För den här integriteten som vi diskuterar nu är ju en vital del av demokratin som koncept, eller hur, Oskar?
Ja, frågan som den här Kristoffer hade var ju varför det är viktigt. Och då tänker kanske de flesta liksom, vad betyder det för mig personligen? Och det är ju en viktig sak. Alltså folk som blir utsatta för inbrott säger ofta att det spelar väl ingen roll att de tog min kamera, men att de röjde runt bland mina personliga saker, och om man ser att någon har varit där, det var ju det som var den riktiga kränkningen. Och då tänker man ofta på det viset, men jag anser ju att egentligen så är det ju allmän intresset av den här personliga integriteten som är viktigare, och det kanske är lite svårare att se. Men om vi tittar på Sveriges grundlag, regeringsformen, så slår den fast liksom spelreglerna för ett samhälle som vi har kommit fram till är bra att leva i och så vidare. Och är stabilt, det ska inte kunna tas över av någon, utan det finns då grundläggande spelregler. Och i regeringsformen så räknar man upp att då i ett sånt samhälle måste det finnas grundläggande fri- och rättigheter. Och då har vi såna här saker som opinionsfriheter kallar man dem. Det vill säga att vi ska ha mötesfrihet och yttrandefrihet och informationsfrihet och lite annat. Men sen har man då ett avsnitt som heter kroppslig integritet och rörelsefrihet. Och där säger man till exempel att vi, den här kroppsliga integriteten innebär att vi inte ska torteras av staten och lite annat. Det finns faktiskt så i Sveriges grundlag.
Det är ju bra att det är inskrivet.
Precis, men sen finns det också, det kan man ju fundera på vad kroppen är, men kroppen använder man ju för att tala och yttra sig och skriva och allt möjligt sånt också. Så då säger man faktiskt så här att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan, liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Och sen så säger man dessutom att man ska vara skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten. Bland annat kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Och det här står faktiskt i Sveriges grundlag. Och man anser då att det är liksom en viktig pusselbit. Om staten kan när som helst gå in i ditt hus och ta hand om papper utan att till exempel en domare har beslutat det på ett liksom objektivt sätt och att det finns skäl för det. Då blir det liksom till slut en polisstat eller något. Så det här liksom, vi ska förstå att allmänintresse är jättestort av den här personliga integriteten.
Den är en pusselbit i demokratin helt enkelt.
Ja.
Och det intressanta är att det här förstod ju politiker förr. Gösta Bohman som var moderat partiledare i mitten på 70-talet hade bland annat följande att säga. Ju mer myndigheterna i effektivitetens intresse samkör dataregister, ju mer de telefonavlyssnar, ju mer de flygspanar, ju mer de detaljkontrollerar och luskar i människors privata livsföring, desto nödvändigare blir det att garantera 100% rättssäkerhet i gammal god mening. Inget är viktigare än detta rättssäkerhetens krav. Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle. Vi vill inte leva i en polisstat. Människans krav på skydd mot statens anspråk är viktigare än statens ekonomiska intressen. Och så kommer det. Rättssäkerhet ingår i demokratins kvalitetskrav. I sin tur är detta beroende av synen på individen. Är han eller hon till för staten eller är staten till för de enskilda människornas skull? Och det här är ju precis vad vi ser i dagens integritetsdebatt med till exempel datalagringen, där man utgår från att alla människor är potentiella brottslingar, potentiella terrorister och behandlar dem därefter. Och det är typiskt från ovenperspektiv där staten ser medborgarna som undersåtar, inte som fria medborgare med fullständiga rättigheter.
Och vi kan väl förtydliga då, tänker jag, att datalagringen, den skiljer ju sig på en massa andra sätt från integritetsbrytande åtgärder som man redan har haft då. Den här grundlagen som jag läste upp, den kan man förstås, den kan ju inte gälla alltid så att säga, utan det finns, man får göra undantag och det finns ju till exempel om en brottsling misstänkt för något väldigt grovt så får man telefonavlyssna och så vidare va. Under vissa former. Men det som Hax pratar om här nu då, datalagring, där lagrar man ju all information om folks beteende på nätet då. Alltså vissa delar av det i alla fall. Oavsett om man har gjort något eller inte.
Ja, och kopplat till det som ni säger om demokratin och att inskrivet i grundlagen, så kan man ju också säga att det står ju liknande formuleringar i Europakonventionen och också i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Och det visar ju att det här är något som alla har insett att det är en viktig del av demokratin. Men då blir ju nästa fråga naturligtvis, varför är demokratin viktig? Och det finns ju många unga idag som inte tycker det. Och då måste man förstå att demokratin är till sitt väsen egentligen onaturlig, skulle jag säga. Det vill säga att demokrati är det som vi har uppfunnit för att inte leva under djungelns lag som annars skulle råda. Det vill säga demokratin är liksom det som vi i västvärlden har, det är liksom det högsta stadiet. Det är så långt vi har kommit i vår utveckling från att bara leva i ett laglöst samhälle där folk våldtog varandra, slog ner varandra utan domstolar och så vidare. Eller kan man inte säga så?
Jo, om man definierar demokrati på det här sättet. En del tänker liksom att det är demokratiskt, majoriteten gör vad de vill. Men så ska man inte tänka, utan till det här är ju kopplat de här sakerna som finns i grundlagarna. Yttrandefrihet och mötesfrihet och rättssäkerhet och liksom allting. Det är liksom den moderna, civiliserade västerländska staten, skulle jag säga. Så man måste inkludera i det begreppet i så fall om man säger att det bara är för demokratin, så att säga.
Ja, just det.
Hela systemet är ju till för att upprätthålla ett tillstånd av anständighet i någon vid mening, ja, i samhället. Att det ska vara uthärdligt att bo här. Men det är ju också intressant att notera att i det här sammanhanget så hör man hela tiden politiker tala. Så det verkar som att de är medvetna om det här, för hela tiden har man dem tala om att göra avvägningar mellan trygghet och säkerhet å ena sidan och grundläggande fri- och rättigheter å andra sidan. Och där finns ju två felslut. Dels så ska man inte göra övervägningar mot de grundläggande fri- och rättigheterna, för de ska på något sätt vara absoluta. Och det andra är att varje gång man gör det här så gröper man ju ur de grundläggande fri- och rättigheterna en smula. Och detta sker gång på gång på gång på gång tills de blir totalt urgröpta.
Mm. För vad är alternativet till det samhälle vi lever i och där den personliga integriteten värnas eller ska värnas i alla fall? Om det inte är så, då riskerar det ju att bli till exempel ett angivarsamhälle.
Exakt, det kan vara angiveri, och det finns ju en amerikansk statsvetarprofessor som heter Timur Kuran som har en teori om det här med, han kallar det för privata sanningar och publika lögner. Det vill säga folk går och tycker, det kan vara så att de går och tycker en viss sak och känner en viss sak men vågar inte säga det på grund av vissa saker. Bland annat kan det vara så enkelt som att man blir, om vi ska ta dagens situation, utfrusen på sociala medier och blir bara terroriserad om man säger någonting som inte då majoriteten tycker.
Och man blir terroriserad då av angivare som tjänar på att ange?
Det här var inte just angiveri, men alltså socialt isolerad, det ser vi ju i Sverige. Om man säger någon icke-politiskt korrekt sak så kan man få hela journalistkåren på sig för att man ska tycka på ett visst annat sätt. Va?
Och i angiveridelen så kan man ju konstatera att i ett totalt kontrollerat samhälle som dessutom har väldigt mycket regler och är väldigt intresserad av att styra och ställa över människors liv som den svenska staten är. Där det finns regler, där finns det också ordningsmän. Det kommer alltid att finnas människor som i en kontrollstat där de själva känner sig övervakade och kanske oroliga för sin egen del, även om de anser att de inte har något fuffens för sig. Så har de saker att vinna på att i ett sånt samhälle ange andra som de anser bryter mot reglerna.
Eller själva ge uttryck för en åsikt som de vet gillas av,
ja, det också,
samhället och överheten kanske. Ja, ja.
Efter 9-11 så införde man ju faktiskt en hel del sådana angiverisaker. Department of Homeland Security skapade man ju då som en reaktion på det här. Och då bland annat så var det brandinspektörer och olika yrkesgrupper. Det kunde vara socialarbetare eller folk som alltså fick inblick i folks hem. Hade en plikt att rapportera saker som de tyckte kunde verka anti-amerikanska till exempel. Det är ju angiveri. Och man uppmanade ju folk att hålla rätt på sina grannar om det var något som liksom inte var patriotiskt nog. Också.
Men det gjordes till och med tv-reklamsnuttar om det. Men sen så skapade ju också ett totalt kontrollsamhälle skapar ju också förutsättningar för att de som sitter vid makten kan driva ett skräckregemente. Den hemliga polisens anfader, kardinal de Richelieu, sa, och nu är det fritt i minnet här, att ge mig tre rader skrivna av den hedervärdaste man i världen och jag ska finna en anledning i dessa rader för att hänga honom. Och när man samlar in information, då är det ofta som så att människor som analyserar denna information försöker se mönster, försöker lägga ihop saker och på det sättet skapar bilder som kanske inte ens finns i verkligheten, men som då riskerar att bli väldigt drabbande för den enskilda individen.
Och där kommer vi över till det privata området, varför personlig integritet är värd att försvara rent privat. För det du är inne på där, det är ju det här så kallade rent mjöl i påsen-argumentet, att den som inte har något att dölja har inget att frukta.
Såvida inte kardinal Richelieu står och lyssnar.
Ja, för det är ju inte du som bestämmer hur rent mjölet i din påse är. Det är ju alltid någon annan som definierar. Och den definitionen styrs ju från lagstiftning som ofta kan vara rätt godtycklig. I Sverige har vi faktiskt även åsiktslagstiftning, vi har morallagstiftning, vi har skapat brott utan offer. Och lagarna kan ändras snabbt av riksdagen. Skulle någon få för sig att införa lagar till exempel om homosexualitet som är i linje med de som finns i vissa stater, ja, då är det som är frågan om rent mjöl i påsen. Även om man anser att man har rent mjöl i påsen, vilket nästan ingen har om man tänker efter, men även om man skulle utgå från att folk hade det, så vet vi aldrig vad som är rent mjöl i påsen imorgon. Och det är ju det problem man har upptäckt i USA nu, när Donald Trump har blivit vald till president, att oj då, vi har gett honom en aldrig någonsin i världshistorien skådad övervakningsapparat och satt i händerna på honom. Det var kanske inte så himla bra.
Det var väl Time skrev väl någon artikel just där de föreslog att Obama i princip skulle låsa igen NSA och slänga bort nycklarna för att man inte vet vad Trump skulle göra med det.
Precis. Men jag tänker att även de här som verkligen har rent mjöl i påsen i så stor utsträckning som det bara går. Nu tänker jag, menar, visst, om någon som är homosexuell och tycker att han har rent mjöl i påsen idag och sen så blir det regeringsskifte och homosexualitet kriminaliseras. Visst, men om vi tar någon som verkligen är, säg en gammal tant som går i kyrkan och aldrig ens svär. Hon har verkligen rent mjöl i påsen. Men har inte hon också någon gräns för när hon tycker att det går för långt? Skulle hon vilja vara övervakad när hon går på toaletten eller när hon tittar på Så ska det låta och sjunger med eller vad det än kan vara för lite mer pinsamma och personliga situationer?
Jag tror ju att människor i allmänhet har ett behov av att bli lämnade i fred helt enkelt.
Tror du det?
Ja, det tror jag. Det är liksom hemskt irriterande om någon står och tittar över axeln på en hela tiden.
Fast jag tror att vissa människor kanske gillar att känna sig övervakade och då känner de sig rättfärdigade. Jag gör inget fel för jag vet att jag hela tiden har någon som tittar över axeln på mig.
En bror duktig.
Ja, en bror duktig som njuter av det.
Jag tror att den här tanten, om någon gick in och rubbade på en del av hennes tavlor som hänger snett, då skulle hon bli fullkomligt rasande.
Det kanske är så. Alla har sin gräns.
Men jag skulle vilja säga, komma tillbaka till det här att många har inte alls rent mjöl i påsen även om de tycker det. Jag vet ju personligen professorer och chefredaktörer och journalister som har rökt gräs både en och två gånger och slängt i sig en MDMA-tablett på ett party. Låt säga att staten har en perfekt databas och kunskap om det här via deras kommunikationer och sånt. Då kan staten välja ut just den chefredaktören som man tycker inte skriver rätt saker och säger du är knarkare.
Och med övervakningsapparaten så kan man dessutom se till exempel vilka andra människor som har varit på samma party och även misstänkliggöra dem.
Och där är ni ju inne på en väldigt intressant sak, nämligen att om det finns saker som är olagliga men som alla gör, då kan ju staten välja ut vilka den förföljer.
Ja.
Och det är ju så som har skett i vissa samhällen också. Mm.
Vi har ju en minister som fick avgå eftersom han förmodligen under sin skilsmässa när han sov på kontoret accepterade, påstods, där det finns ju inga bevis, men tidningen påstod att han hade accepterat att betala en universitetsstuderande kvinna pengar för att ha sex med honom.
Men sen om vi går tillbaks till den här lilla prydliga tanten som går i kyrkan och har porslinsfigurer, så tycker jag verkligen att hon borde ta sitt samhällsansvar.
Det handlar inte bara om det privata.
Alltså. Precis, det handlar inte bara om det privata, utan det handlar faktiskt om det samhälle som vi alla ska leva i. Och då vill jag återvända till Gösta Bohman där, att det handlar om synen på människan. Är staten till för de enskilda individerna, för medborgarna, eller är det tvärtom att medborgarna är undersåtar? Jag vill ju då bestämt argumentera för den första linjen, och jag hävdar lika bestämt att det vi är på väg in idag är det andra alternativet, det sämre. Och det kommer ju få långtgående konsekvenser för människors sätt att leva och för vår frihet. Så om inte annat så borde tanten med det rena mjölet i den lilla påsen tänka på alla andra människor i samhället och deras situation.
Jag tycker det finns en fantastisk film som jag har sett ett antal gånger och lika road av varje gång, som heter The Stepford Wives, där en slags amerikanskt modellsamhälle, en sån här community med fina villor och sånt.
Inga spoilers nu.
Nej, jag ska inte berätta, utan jag tycker att folk ska se den. Men i alla fall, det handlar om, och själv tycker jag då att vitt bröd med riktigt rent vitt mjöl är fullkomligt vidrigt. Fullkornsmjöl ska det vara. Det är liksom ser det som en liknelse över samhället också.
Jaha, du menar att rent mjöl i påsen, du tänker vitt tråkigt ja. Bröd.
Ja. Och om du kunde komma åt alla de här professorerna som rökt ett bloss någon gång och liksom rensade ut allt det där som man skulle kunna. Det skulle vara ett fullkomligt hemskt samhälle.
Så det är fullkornet i brödet som sätter guldkant på tantens liv, så att säga?
Ja, hennes liv vet jag inte, men det är möjligt hennes också. Men på de flesta andras skulle jag säga, ja.
Alltså när det gäller den här kulturen att jag har inget att dölja och så vidare. Det finns nästan ett slags stolthet i det. Och jag skulle vilja berätta en liten anekdot från när jag flyttade till Tyskland. Där jag konfronterades med min, jag vet inte om det var en svensk syn eller om det var min syn på integritet. Men för det första är det ju så att när man går till ett postkontor så står det en skylt, diskretion, Abstand halten. Alltså diskretion, håll avståndet till den som är framme vid kassan. Och när jag såg det första gången så blev jag nästan lite chockad eller skämdes lite. Vadå? Som om jag har något att dölja här framme vid kassan. Jag gör ju inga olagligheter. Men sen insåg jag, det är ju likadant på apotek i Tyskland, att det där är något som tyskarna håller högt. Och det är en naturlig grej att värna den personliga sfären. Sen hände det att jag flyttade in i en ny lägenhet i Berlin och balkongen hade ett gallergolv så att man kunde se ner till balkongen under. Och då sa hon som bodde på balkongen under, hörru du kanske ska skaffa en sån här grön plastgräsmatta, de är inte så dyra, så får vi lite mer intimitet på våra respektive balkonger. Ja, självklart, sa jag, och så skaffade jag en sån och tyckte det var ganska trevligt, men det var ändå lite skämmigt. Jag tyckte det var bra av henne att så rättframt säga att ja, vårt privatliv är viktigt. Men samtidigt var det lite skämmigt för att man vill ju vara den här trevliga grannen som bara går ut på balkongen och hejar på alla grannar och alla ser mig och vi är så glada tillsammans. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Men sen om vi återvänder till det rena mjölet i påsen så kan man ju också ifrågasätta om politikerna har rent mjöl i påsen. Vad deras motiv egentligen är. Därför all denna massövervakning är inte speciellt effektiv. Det har ju visat sig att ungefär 95% av allt material som man samlar in lämnas obearbetat och oanalyserat. När man letar efter en nål i en höstack, så allt man gör är att skaffa en större höstack, vilket inte är särskilt framgångsrikt. Och hela den amerikanska massövervakningen, alltså hela systemet med NSA och Homeland Security och det här, det har bara lett till att en enda person har fällts i en amerikansk domstol. Och det var en amerikansk taxichaufför som dömdes för att han hade skickat $800 till någon förment terrorstämplad organisation. Det är allt. Det är det enda man har åstadkommit. Och vill man se det inslaget och kanske även se mer om de utfrågningar som Europaparlamentet hade om de här frågorna, så gå in på YouTube på Henrik Alexandersson och titta, för där ligger... där ligger de här klippen upplagda.
Har vi börjat ringa in varför integritet är viktig att försvara?
Det tycker jag nog.
Vi har närmat oss ifrån många olika håll.
Allmänintresset, demokratiska grundvalarna och det för att ha ett samhälle som vi vill ha. Vi har tagit upp privata saker. Man kan komma åt folk om man har för skitsaker, om man har perfekt information. Det är ju, man måste ju fundera på andra system då. Vi är så vana vid det här så vi tänker att ja, men så är det ju. Men det finns ju massor av system i Turkiet. Nu börjar ju allt det här rämna. Där kan ju polisen gå in och släppa ut journalister hur som helst och övervaka på ett helt annat sätt och så vidare.
Ja, och det är ju inte bara den möjligheten att man skulle kunna få osympatiska ledare även i vårt land. Utan det handlar ju även om att systemet kan missbrukas av andra. Jag menar, den vanligaste formen av missbruk av register idag, det är ju poliser som går in och kollar upp ex-flickvänners pojkvän och människor som går in i sjukvårdsjournaler och tittar och sånt här. Och det är ju ofta, alltså, man kan ju frukta att mycket kommer att börja i den ändan. Och att ju mer övervakning man får, desto mer obehöriga, nyfikna är det som kikar in i människors liv. Så att det kan man ju då säga i den lilla skalan. Så att det finns återigen en skala här från de småskaliga intrången till de riktigt stora missbruken av systemen. Och allt däremellan är möjligt.
För redan idag är det ju naturligtvis så att en massa sjuksköterskor har tillgång till min journal till exempel.
Jo,
men det är i den lilla skalan då, och ju mer man breder ut,
ja, alltså,
desto fler människor får tillgång.
I sin kapacitet av vårdgivare så har de ju rätt att ha tillgång till din journal, men om man går in och tittar och nyfikenhet, vilket ju har varit många fall genom årens lopp, så är det ju inte tillåtet.
Det finns ju faktiskt förslag på att man skulle ha en typ av smart card där ens journaler finns och som man är tvungen att ha med sig, så att man själv lagrar sin egen data och sen lämnar ut till en läkare så att säga.
Mm. Men kan man inte säga att det här handlar om integritet dels på det rent personliga planet, som är min granne där på balkongen, där handlar det om en attityd. Sen handlar det om integritet gentemot staten och övervakning. Och så handlar det också om integritet gentemot företag som Facebook och Google. Och det är ju en stor del av ens privatliv äger ju rum på nätet, så de har ju tillgång till väldigt mycket information där, som i sin tur naturligtvis kan komma i statens händer på enkla sätt. Men hur ska man förhålla sig på ett rent personligt plan till de här grejerna? För att ibland kan jag få intrycket av, och jag tror att Kristoffer håller med mig, att det här att värna den personliga integriteten, ja, det är något man ska göra och så vidare. Nu har vi tagit upp principiella skäl till varför det är viktigt, nämligen att det är en viktig del av demokratin. Men å andra sidan, man orkar inte vara en demokratikämpe hela dagarna. Så jag skulle nästan jämföra att värna sin personliga integritet genom att vidta åtgärder i sitt nätliv till exempel. Det är lite grann som att sopsortera eller att leva halvvegetariskt. Eller något sånt. Alltså man försöker vara en duktig människa. Men det är inte något som kommer naturligt.
Jag har ju bekanta som betalar allting kontant för att inte lämna spår och sådär. Det skulle jag aldrig kunna göra, tycker jag. Det är så bekvämt att bara dra upp ett kort. Och speciellt nu när det börjar komma med trådlös. Man viftar med kortet och inte ens behöver underteckna om det är upp till 200 kronor eller något. Det är jättebekvämt. Så det tar ju liksom energi om man verkligen ska...
Ja, och det finns, och jag har vänner som inte är på Facebook, jag har flera stycken. Och jag har själv haft perioder då jag inte har varit på Facebook. Och då har jag ju också missat sociala händelser. Så man blir ju, om man inte har den teknik som alla andra har, kanske samma sak som om man inte hade haft telefon på 90-talet, då missar man ju umgänge.
Jo, det är ju fällan som folk sitter i idag. Själv är jag liksom fast i både Facebook-träsket och Google-träsket, även om jag har verktyg att använda när jag behöver ha verkligt privat kommunikation. Så att där syndar vi ju lite grann till mans, och vi är ju lite till mans medvetna om att man inte borde vara så slapp på de här punkterna. Men jag tycker ändå liksom att det viktiga, eller så att det jag brinner för i det här, det är kanske inte så mycket min egen situation, utan det är frågan om demokratin, det är frågan om ett samhälle som ska vara uthärdligt att leva i för människor, ett samhälle som respekterar medborgaren och individen. Och det är det som driver mig i integritetsdebatten.
Så då skulle man kunna svara att den här moraliska tanten och alla andra som säger sig ha rent mjöl i påsen och därför så bryr de sig inte om ingrepp i den personliga integriteten, de är i själva verket fiender till demokratin. Och de bryr sig inte om att vi måste värna det fria ordet och fri åsiktsbildning och allting som vi har byggt upp under århundradena.
De är ju inte aktiva och medvetna fiender, men de är väl nyttiga idioter, så att säga.
Men man kan säga till dem att de är demokratins fiender så att de förstår. Eller?
Ja, jag tror mer på att förklara än på att angripa människor. Mm. Men alltså detta är ju på inget sätt en ny diskussion. Redan Benjamin Franklin sa, och jag citerar: ett samhälle som gör upp en del av sin frihet för att vinna viss säkerhet, det förtjänar varken eller och kommer att förlora båda. Och det där är ju lika giltigt idag som det var då.
Är det någon som har något att tillägga?
Ja, den här church lady som modellen. Hon har ju funnits i Saturday Night Live också. Den perfekta tråkiga.
Ja, där ser man.
Ja, hon är liksom en arketyp. För
Dame Ednas assistent, hette hon inte Madge?
Ja, det kan jag inte riktigt. Men jag ser det som en slags arketyp för ett tråkigt samhälle som folk egentligen inte skulle vilja leva i. Men då, om man säger att jag är helt ointresserad av, de kan få övervaka mig, då stöder man ett sånt samhälle som är trist, helt enkelt, utan variationer, och där folk ska leva som exakt the church lady.
Ja, det är ju det handlar om på något sätt, att man sätter sin egen livsstil över andras.
Mm.
Och därmed inskränker andra människors frihet. Ja.
Är du nöjd med det svaret, Kristoffer? Jag vet inte om vi har...
Det blev ett långt svar.
Men det var många intressanta synpunkter, men lite svårt att sammanfatta i ett enkelt och koncist svar. Det var väl därför vi spelade in en halvtimme om det här.
Ja, och det är därför vi liksom angripit frågan från så många olika håll.
Mm. Bra, då avslutar vi och så är vi tillbaka nästa vecka med ett vanligt avsnitt av 5 juli-podden. Tack för att du kom hit, Oskar Swatch.
Okej, hej hej.
Hej då.
Tack, hej.